God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Korintherbrevet och det här är del 29.
Välkomna till bibelförklaringen. Vi ska börja på det åttonde kapitlet i första Korintherbrevet. Men vi ska börja med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi ännu en gång får sitta ner med våra biblar och tro att du är närvarande genom ditt ord och genom din helige ande. Herre, tack för att du har utgjutit den vishetens och uppenbarelsens ande över oss till kunskap om dig, att vi skulle lära känna dig, att vi skulle förstå mer och mer utav din vilja och framförallt att vi skulle bli förändrade, omformade utav din vilja. Herre, vi inbjuder dig att vara inte bara närvarande utan verksam. Och vi ber att du genom din heliga ande gör oss lyhörda för din röst. Herre, det finns så många röster som vill tala in i våra liv. Herre, hjälp oss att känna igen din röst. Herre, hjälp oss att lägga åt sidan sånt som distraherar oss. Herre, hjälp oss att vända oss ifrån allt som vill ockupera oss, allting som vill uppta vår uppmärksamhet. Hjälp oss att lägga det åt sidan den här stunden. Och hjälp oss att få lära känna dig på djupet. Att få ropa till dig från våra hjärtans djup till ditt djup. Att vi får möta varandra i ditt ord och genom din heliga ande. Vi önskar inget hellre än att du använder de här stunderna, att du använder ditt eget ord för att uppbygga din församling. Herre, vi vill stå till ditt förfogande. Vi vill låta oss infogas i din vilja och i din församling, i din kyrka och din församling. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Vad bra. Välkomna in. Vi har precis börjat och eftersom det spelas in där så låtsas jag om som att ni inte kommer. Men varsågod och sitt. Där finns plats. Ja, här finns plats. Stig högre upp. Alltså första Korintherbrevet, åttonde kapitlet. Och ska man följa den här Raymond Collins då, för olika exegeter har ju olika uppdelningar, så innebär det att här börjar då det tredje tänkta talet. Och det är kapitel 8, 9, 10. Så att det är ganska enkelt att hålla reda på. Och kapitel 11, vers 1 tar vi med där också. Och ni kanske ser det i era biblar att kapitel 11, vers 1 utgör sista versen på kapitel 10. Och så kan det bli ibland. Fråga mig inte varför. Men så har man gjort här i alla fall. Så det är det tredje tänkta talet. Jag tänkte bara på en sak innan vi går in på det här tredje tänkta talet. Att en lärdom som vi ska ha med oss från det sjunde kapitlet. För att samma princip och samma lärdom gäller egentligen för kapitel 8, 9 och 10. Lärdomen från kapitel 7, det är ju den här att civilståndet, änka, änkeman, frånskild, ogift, trolovad, slav eller fri, det kan aldrig vara grundvalen för vår relation till Gud. Och därför är civilståndet inte oviktigt, men det är underordnat, det är sekundärt i förhållande till det allra viktigaste. Det är så lätt att vi blir upptagna med, är det inte civilståndet så kanske det handlar om avgudakött som vi nu ska komma in på här i åttonde kapitlet. Eller det handlar om andra i och för sig viktiga saker. Och så blir vi upptagna med det och så söker vi vad som är rätt och vad som är fel. Och så är vi, kan hända på ett stickspår. Därför att rätt eller fel, alltså ingenting kan vara viktigare än min relation till Herren. Genom Jesus Kristus i den helige ande. Det är det som är grundvalen för oss kristna. Och varje gång som Paulus försätts i den situationen att han ska ta ställning för det ena partiet eller det andra partiet, om det är de som håller sig till Apollos eller de som håller sig till Kefas, eller som i Romarbrevet, de som är svaga i tron och de som är starka i tron. Varje gång som han ställs mot väggen och de vill att han ska ta parti för den ena eller andra gruppen, så att de har rätt eller de har fel, så undviker han den diskussionen och leder dem alla direkt till relationen till Herren. Och i den relationen förenas vi. Det är lärdomen. Det är principen. Och det kanske låter självklart och enkelt, men du vet ju hur det är. Vi är ju också människor som lever i en trasig värld. Och vi blir också upptagna med olika saker. Och vi tycker att det ena är viktigt och det andra är rätt och det andra är fel och så vidare, va? Och då behöver vi också ha den här lärdomen. Vi behöver komma tillbaka till den gång efter annan. Och det är den lärdomen ska vi se när vi kommer nu till det här tredje tänkta talet som står fram också här. Nu är det som så då att det här tredje tänkta talet, kapitel 8, det börjar med att det handlar om avgudakött. Och det kan ju tyckas som väldigt perifert, någonting som inte angår oss. Men det som gjorde att det var viktigt för dem i Korint, det är det att det gick ju till som så i regel att i de här avgudatemplen, och de var många i Korint, så offrades kött, frukt, kanske andra saker också, till gudarna. Och det här köttet som offrades, och var i princip allt kött som användes så att säga i Korint, kom först i templen, för där slaktades det, där styckades det, där gjordes det i ordning, och där offrades en del av det till guden, och en annan del användes i den intilliggande matsalen. Så den tidens restauranger skulle man nästan kunna säga. Så där, dit gick människor till den här matsalen, och där hade man sina fester. Privata fester, födelsedagsfest eller bröllopsfester eller vad det nu kan vara för något. Begravningar, minnesstunder och så vidare hade man i de här lokalerna. Och så hade man delaktighet i den här. Och när man hade måltiden och åt det här köttet, så gjorde man det också till den gudens ära. Så det fanns en delaktighet i kulten när man var i den här matsalen och åt och hade sina fester. Och alla de som var med i församlingen i Korint hade ju säkert, åtminstone innan de blev kristna, deltagit regelbundet i de här festerna. Om inte annat i privata fester. Och om inte annat blivit bjudna till dem. Men nu när de hade blivit kristna, ska de då fortsätta att gå till de här festerna? Och då blir alltså frågeställningen för dem som var viktig, handlar egentligen om den kristnes identitet. För som vi ska se när vi kommer in i texten, äta kött eller inte äta kött, det blir liksom en pseudodiskussion. Det är inte det handlar om, utan det handlar om min egen identitet, eller om vår identitet som kristen gemenskap. Ska vi delas upp i vår kristna gemenskap så att några går kanske till den gudens tempel och äter och några andra går till den gudens tempel och äter? Alltså det påverkar vår identitet. När jag studerar det här åttonde kapitlet och försöker förstå det och hitta de underliggande skälen och så känner jag igen det här lite grann i vår tid. Man tänker på ordnar och sällskap och sånt där. Alltså frimureriet och V6 och allt vad det heter. Då får jag liksom lite samma känsla. Det delar upp oss i olika sällskap, i olika ordnar. Och det var vad som rörde vid den kristna gemenskapens identitet. Eller om man vill, så skulle man kanske också kunna säga, inte bara vid deras identitet, utan vid deras helighet. För att en helig gemenskap, det betyder ju att det var en avskild gemenskap. Avskild ifrån världen. En ny gemenskap, där Guds rike var förhärskande. Och där man byggde upp varandra i kärlek och i förtroende och tillförlitlighet och så vidare. Va? Allt det goda som vi läser om och som vi önskar oss. Så det var det som stod på spel. Och därför så blir det här en väldigt viktig fråga för dem, en principiellt viktig fråga. Nu så talas det om, som jag nämnde här i i Romarbrevet 14. Där är det tydligen så att där talas om de som är svaga i tron och de som är starka i tron. Och de som är starka i tron, de hade tro för att äta och dricka vad som helst. Och de som var svaga i tron, de hade inte det. Och då vill församlingen i Rom att Paulus ska ta ställning för de starka i tron. På så sätt att de hade ju kunskaper och insikter. De hade en kristen människas frihet, så de kunde väl visst äta kött. Och Paulus, han var ju för en kristen människas frihet. För vi som kristna har ju blivit, även judekristna, så har vi blivit befriade från lagen. Vi står inte under lagen, utan vi kan göra så som vi tycker och tänker. Vi kan följa Gud. Så de ville att han skulle ta ställning för de starka. Men de andra svaga ville ju att han skulle ta ställning för de svaga. För han menade, för de menar liksom, ja men vi har inte den synen och man måste ju tänka på oss och ta hänsyn till oss och respektera oss och så vidare. Va? Så att, där står han. Och då är det på samma sätt där att Paulus säger att de ska älska varandra. Att de ska älska Gud och älska varandra. Det är själva svaret på det hela. Men det som det handlar om i Romarbrevet 14 ser jag som lite annorlunda än det som vi har här i första Korintherbrevet 8. Lite annorlunda på så sätt att när det talas om de starka och svaga i tron i Romarbrevet 14, då är det på något sätt som att det är den enskilda människans tro som är stark eller som är svag. Det är det som är bekymret, så att säga. Hur ska jag som individ med den uppfattning som jag har agera? I första Korinthierbrevet 8, där är problematiken lite annorlunda, därför att där tycks det handla om, som jag har redan har sagt här inledningsvis, där tycks det handla om gemenskapen. Det handlar om, ska vi vara delaktiga i avgudakött eller inte? Alltså det är inte den enskildes samvete i första hand, utan det är mera principiellt. Vad händer om vi äter det här avgudaköttet? Kan en kristen vara delaktig i en sån gemenskap som finns i tempelfesterna? Så det är samma problematik på ett sätt, men betoningen ligger olika. I Romarbrevet 14 ligger det i individens hjärta, hur individens sätt att handla. I första Korinthierbrevet 8 handlar det, tycker jag, mera om själva saken. Kan vi som gemenskap ställa upp på det här eller inte? Och det ska vi komma in på här, så ska vi se vad Paulus säger om det här. Kapitel, den här Gordon Fee då, för jag har ju åtminstone, ja, jag läser flera kommentarer, men Gordon Fee och Raymond Collins är de två huvudkommentarerna, en evangelikal och en katolsk, allmänkyrklig. Gordon Fee, han delar in, kan man säga, det här tredje tänkta talet i fyra stycken avdelningar, där han säger att det första delen, det är kapitel 8 i sin helhet, som handlar om att grunden för ett kristet liv, det är kärleken. Man kanske skulle uttrycka kärleken är grunden för det kristna livet. Jag ser här i folkbibeln, där står det i, som rubrik, den kristne och det svaga samvetet. Det är en rubrik som jag alltså inte gillar, med anledning av det som jag sagt. Den rubriken kunde man satt över Romarbrevet 14. Jag vet inte vad han har för rubrik där, men måste titta bara för att jag blev nyfiken. Så är det när jag läser Bibeln. Där står det i Romarbrevet 14, förhållandet till svaga bröder. Men här i första Korinthierbrevet 8 så är den kristna och det svaga samvetet. Jag menar att det inte är det handlar om. Utan det här handlar om, jag skulle hellre ha rubriken, kärleken är grunden för det kristna livet. I sådana fall. Och sen säger han, Gordon Fee, vidare att det nionde kapitlet, där försvarar Paulus sin apostoliska rätt. I det tionde kapitlet, för det delar han in då i två delar, det talar han om att de 22 första verserna kunde ha rubriken gå inte alls till avgudatempel. För det är vad han säger där. Och så avslutningen då, är mera som en sammanfattning då från 10:23. samvetesfrihet om att äta kött från den öppna marknaden. Nu kanske det var någon som skrev upp det, det hade ni inte behövt göra, för det är inte den indelningen som jag hade tänkt mig. Men Collins, han har samma indelning, han tar samma textsjok, men han har lite andra rubriker. Och att han har lite andra rubriker, det tror jag beror på att han ser problematiken mera som gemenskapens problematik, inte som individens. Och så har det varit tidigare också. Om ni kommer ihåg när vi gick igenom i början på första Korintherbrevet, det är tredje kapitlet, i första kapitlet, några håller sig till Apollos, några håller sig till Kefas och så vidare. Så har man ju traditionellt utlagt det som att det är individens problem att man väljer det ena eller det andra. Man väljer Apollos eller man väljer Kefas eller man väljer något tredje. Men när vi läste Collins så fick vi ett annat ljus över det. Vi sa nämligen så här, att problemet för de här olika partierna är att de inte förstår att Kristus är en. Det finns bara en gemenskap. Sen kan man ha olika ingångar. Man kan ha ingång genom Apollos eller Kefas eller Paulus eller vilka det nu är. Va? Men Kristi kropp är en. Och därför förenas vi i Kristus. Det är det handlar om. Så problemet där var alltså inte att de hörde sig till olika personer, utan problemet var att de inte förstod att de hörde samman i slutänden. Och på samma sätt ser han det när vi kommer in i åttonde kapitlet. Det är alltså inte individen, att där har vi de som äter kött och där har vi de som inte äter kött och där har vi de som inte vet vad de ska göra. Utan han säger så här att det är gemenskapens företräde framför avgudatemplen som är viktiga. Och då får man en annan diskussion, då ser man det i ett annat ljus. Då spelar det ingen roll ifall man äter kött eller inte äter kött eller om man inte vet vad man ska göra. För man blir fokuserad på någonting annat. Man blir fokuserad på att vi är de som älskar Gud och älskar varandra. Det är det viktiga. Det är det vi vill utveckla. Och så ser man problemet med kött eller inte kött eller olika partier i ett annat ljus. Hoppas jag gjorde mig tydlig där. Jag skulle då vilja dela in det här, för vi ska ju gå igenom det här nu, de här kapitel 8, 9 och 10. Då har jag skrivit så här i mina anteckningar, att första delen, jag har 6 stycken delar. Första delen är om någon älskar Gud. Det är kapitel 8, vers 1 till och med 8. Ni ser att det står där i tredje versen, men om någon älskar Gud och så vidare. Det skulle jag ha som rubrik för de 8 första verserna. Om någon älskar Gud. För det är det handlar om. Som vi ska se alldeles strax. Och sen den andra delen av åttonde kapitlet. Det vill säga vers 9 till och med 13. I förlängningen av den första delen så blir det då rubriken om någon älskar sin broder. För det kommer vi se att här handlar det då om kärleken till brodern. Till de svaga. Att det inte blir någon till fall. Det tredje delen är kapitel 9, vers 1 till och med 23. Alltså nästan fram till slutet där. Och det skulle jag vilja rubricera med orden apostelns bruk av sin frihet. Det är samma rubrik som vi har i folkbibeln här. Apostelns bruk av sin frihet. Fi hade ju, som jag sa till er, att han försvarar sin apostoliska rätt. Och det kan man väl kanske säga, men det klingar lite annorlunda. Han har ju sin rätt, han behöver inte försvara den. Men hur använder han den? Hur använder han den frihet och den rätt som han redan besitter? Det är liksom frågan. Och sedan i vers 24 till och med 27, där har jag satt som rubrik, taget det då ifrån 24 versen. Spring så att ni vinner priset. Och säga det redan nu då. För vi kommer ju in på det här i detalj. Men säga det redan nu. Att det verkar som att. Alltså många springer på löparbanan. Men bara en vinner ju priset. Spring som denne. Och då kan ju vi stackars västerlänningar uppfattar det som. Oj, 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 det här blir lagiskt och det här blir jobbigt. Och hur mycket ska vi uppoffra oss? Och hur mycket ska vi träna? Och hur mycket ska vi satsa? Och så vidare. Jag tror att de tankarna leder oss fel. När han säger spring så att ni vinner priset, så tror jag att han vill undergräva vår självgodhet. Alltså han vill inte att vi ska vara självgoda och självsäkra. Och det gäller väl frälsningen överhuvudtaget. Vi är ju frälsta. Men vi kan ju inte vara frälsta på ett sånt sätt så att vi blir självgoda och självsäkra och överlägsna mot andra människor. Och då kommer det här andra ordet, Jesusordet, som vi hade uppe i en andakt här för någon vecka sedan. De första ska bli de sista. Och de sista ska bli de första. Varför säger Jesus så? Jag kan tänka mig att han säger av samma skäl. Därför att även om jag har varit kristen i hela mitt liv, och så går jag på slutet av mitt liv och jag ska strax dö, så även i den stunden så handlar det ju om tro och om nåd och om kärlek. Inte om att jag har varit kristen i 50 år och därför så kan jag och så vidare. Va? Har jag den attityden, då kan jag vara bland de första så blir de sista. Så jag tror att det är mera den, att han undergräver den här självgodheten som korintierna uppvisar i de verserna 24 till och med 27. Vi ska återkomma till det. Sen kapitel 10, vers 1 till och med 13, där har jag bara satt rubriken Vad säger skriften? Det är ju så, vet ni, när han håller sina tal, att han argumenterar retoriskt, logiskt, klokt, men sen så har han också skriftbevis. Det har han ju alltid. Alltid ett citat eller två från skriften. Och sedan det sista då, vers 14 till och med kapitlet ut, eller 11:1. Där skulle jag vilja sätta som rubrik det som står i den 14:e versen. Fly bort från avgudadyrkan. Så är det. Har jag disponerat de här tre kapitlen. Då är det så här, när man läser kapitel 8. Om man läser kapitel 8 en gång, då tänker man så här. Det här handlar om huruvida vi får äta avgudaoffer, avgudakött eller inte. Rätt eller fel. Sen läser man det en gång till. Och då upptäcker man, ja, men det här handlar ju om kärleken till min medmänniska. Här handlar det om hänsyn och respekt för den svage så inte han eller hon kommer på fall. Sen när jag läser den tredje gång, då upptäcker jag, ja, men det här handlar ju om min kärlek till Gud. Och så kan det ju vara när man läser. När man läser Johannes evangeliet så är det ofta så här. Då finns det mycket medvetet hos evangelisten Johannes olika skikt. Så är det ju inte i de här texterna. Men upplevelsen av den här texten blir faktiskt densamma när man läser det mer än en gång. Och det är därför som jag delar upp det här kapitlet i två delar. Vers 1 till 8, till och med 8, kärleken till Gud. Vers 9 till och med 13, kärleken till med människan. Nu läser vi då. Ja, vi kanske ska läsa. Jag tänkte vi skulle gå igenom de där tre första verserna. Men jag tror vi läser de sex första verserna. Och sedan vers 7 och 8, som jag också hört i den första delen. De utgör närmast en övergång, kan man säga, till det som sedan kommer i vers 9 till och med 13 om att älska sin broder. Så det är de första sex verserna som handlar om kärleken till Gud framför allt. När man läser det tredje gången. Men nu läser jag det första gången. I fråga om kött från avguda offer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen uppblåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden. Det finns också många gudar och många herrar. Så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Men nu tar vi det här bit för bit. Och då ser ni att det börjar här i vers 1 i fråga om de peri på grekiska. I fråga om, det är ju det här uttrycket, i fråga om, det kommer igen på lite olika ställen, som talar om för oss att de i Korint har funderingar, tankar, frågeställningar, kanske rykten som går där nere. I fråga om det som Paulus har fått veta utav dem. Och i fråga om, här är det fråga om det som de har skrivit till dem. För ni kommer ihåg, det sjunde kapitlet börjar ju så. I fråga om det ni skrev, svarar jag. Och så kom det här med civilståndet. I fråga om kött från avguda offer, i åttonde kapitlet då, vers 1. Är ju någon sorts fortsättning. De har förmodligen tagit upp det här i brev med Paulus. De, vilka det nu kan vara. Vilka är det som har frågat om de får äta avguda kött? Kan det vara så att det är de svaga som har frågat? De som inte går dit och som är arga eller upprörda för att deras bröder och systrar går dit. Är det därför de har skrivit och beklagat sig till Paulus? Eller är det de som är starka och som regelbundet går på de här festerna? Är det de som har skrivit att vi vill faktiskt ha den här rätten att gå dit? Men de svaga, de klagar. Och så ställer man då frågan till Paulus. Vad säger du? Det verkar som, när man läser det här, så verkar det som att, om vi nu säger att det är de starkare, de som går till, de som framhärdar i att gå till tempelfesterna. Det verkar som att de vet fyra saker. De vet för det första att de har kunskap om vad det är att dyrka Gud. De har kunskap, så vi har alla kunskap, men kunskapen uppblåser och så vidare. Här finns alltså en grupp av människor som menar sig ha kunskap om Gud och som kanske har kunskap om Gud också. För det andra så vet de att maten inte för dem närmare Gud. Det kommer visserligen först i vers 8, men jag tar med det redan här nu i bakgrunden. Vers 8 står det, maten för oss inte närmare Gud, skriver Paulus. Och det visste de här starkare, kanske, förmodligen. Och de drog slutsatsen att därför kan vi ju gå dit. Andra drog en annan slutsats, därför behöver vi inte gå dit. Så man kan dra två olika slutsatser, två helt olika slutsatser av samma påstående. Men de hade kunskap och de visste att maten inte för oss närmare Gud. Därför tyckte de att de kunde gå dit. Man skulle kanske kunna säga så här också, om vi vill se det vara tillmötesgående. Att de litade på sin tro. De här människorna, de starkare i tron, var ju inga dåliga människor. Det kanske tvärtom var så att de verkligen var starka i sin tro. De hade omvänt sig. De hade kommit till tro på Jesus. De visste att de var befriade. De hade genom dopet och genom, inte minst genom nattvardsgemenskapen, så visste de vilken identitet och vilken gemenskap de hade. Och därför så, eftersom de var trygga i sin kristna tro och i sin kristna gemenskap, så kunde de ju gå till tempelfesten. Det hörde ju till det sociala, kulturella arvet och livet. Så det var inget syndigt i den meningen. För det fjärde så, och det är kanske lite känsligare, men det förstår vi när vi kommer till nionde kapitlet sen, så ifrågasatte de Paulus auktoritet. Vad man nu vill tycka och tänka om det här med att äta avgudat kött, så är inte Paulus den som ska bestämma hur vi gör. För vi är ju fria människor och vi är trygga i vår gemenskap och vi har kunskap om Gud lika mycket som Paulus. Varför ska han skriva oss på näsan vad vi får göra och vad vi inte får göra? Det låg i luften. Och det här var kanske en punkt. Men det fanns ju flera punkter som man vände emot Paulus. Vi har ju sett det här med civilståndet, och det kommer ju igen förresten, inte det 9:e kapitlet också? Jo, i 9:e kapitlet, den 5:e versen, där de har tydligen kritiserat Paulus för att han hade, som det står här då, om vi kommer ju till den versen sen, men det står att han hade med sig en troende hustru på sina resor. Eller i den 7:e versen, där Paulus frågar, vem gör väl krigstjänst och betalar själv sina utgifter? Det fanns tydligen, det förstår vi av andra ställen i Korinthierbrevet, anklagelser mot Paulus att han hade inte skött det ekonomiska som alla tyckte. Men det är så typiskt, va? Det handlar om civilståndet, om sexualiteten, det handlar om ekonomin, det handlar om maktfrågor, alltså vem är du som ska bestämma? Alltså typiska områden som varje andlig ledare kommer att kritiseras för. För det är angreppspunkterna. Och ingen är fullkomlig, och det var inte Paulus heller. Men det här ligger ju bakom hela den här frågeställningen huruvida vi ska kunna äta avgudakött eller inte. Nu ska vi se vad Paulus säger. Då är det som så att Paulus, han ger sig inte in i diskussion med dem genom att säga, ja, men jag har mer kunskap än vad ni har. Eller genom att försvara sig på något sätt. Han skriver ingenting om avgudakött ens. Utan han börjar med att lyssna vad de säger, knyta an till vad de säger, och så talar han om förutsättningarna för en eventuell framtida diskussion. Och de där förutsättningarna verkar vara att han först skriver, han ger dem ett erkännande, han säger att vi har alla kunskap. Så det frågasätter han inte. Men det han ifrågasätter är, vilken sorts kunskap har ni? För han säger att det finns kunskap som blåser upp, medan kärleken uppbygger. Så han tar en annan diskussion med dem. Vad är det för sorts kunskap som ni har? Och då är det som så att på grekiska heter ju kunskap här i den här texten gnosis. Och gnosis är ju ett nyckelord. Ja, det är ju det ord som har gett namn åt gnosticismen. Och gnosis, som mycket väl kan översättas som här då med kunskap, det är alltså ett nyckelbegrepp inom gnosticismen, där gnosis inte betyder kunskap i intellektuell mening eller stannar inte vid den rationella kunskapen eller den intellektuella kunskapen, utan det är en kunskap som har en religiöst innehåll i den meningen att det handlar om insikt mera. Det handlar om uppenbarelse, förståelse, gnosis. Och det de menar inom gnosticismen, det är att när en människa får sina ögon öppnade, får insikt eller uppenbarelse, får förståelse, då har man kommit lite längre på den andliga vägen. Så ju mer sån insikt och kunskap man har, desto andligare är man. Det var ju på samma sätt när vi läste i första Korinthierbrevet kapitel 4 var det väl, när vi kontrasterade den världsliga kunskapen och den andliga uppenbarelsen eller kunskapen. Vi kan ha intellektuell kunskap om Gud och om andliga ting väldigt, väldigt mycket. Men saknar vi kärlek, han kommer tillbaka till det i första Korinthierbrevet 13 kapitel, så betyder den ingenting. Den är inte värd någonting. Så frågan är, vilken sorts kunskap har ni som kommer till mig med de här utsagorna? Det finns kunskap som uppblåser. Det kallas för en esoterisk kunskap inom mysteriereligionerna och de hemliga sällskapen. Man har alltså olika grader. Så att man får liksom en insikt och en kunskap. Och så har man den och så är man upptagen i det här. Men det är, man är inte framme, utan sedan finns det en ny kunskap att ta till sig. Och så går man den vägen och så får man en ny kunskap. Och så går det är så, alltså målet, vägen, de kommande kunskaperna är hemligheter. som avslöjas allt eftersom. Det är en esoterisk kunskap. Den kunskapen, synen på kunskap, hade man i mysteriereligionerna som florerade i Korint, och för inte tala om Efesus och andra delar av mindre Asien, men som ju finns idag också på olika sätt. Ja, vi har alla kunskap, säger Paulus. Därför Paulus menar någonting annat med kunskap. För Paulus så är det mera frågan om Guds kunskap. Det som Paulus gör här nu, och som han har gjort tidigare också, det är att han tar inte diskussionen på den här nivån med de här starka eller svaga, eller vilka det nu är, va? Eller filosoferna på torget i Korint. Utan han tillför det bibliska arvet, det judiska arvet, det kunskap är förknippat med Gud. Det är bara Gud som har den fulla kunskapen. Och det är Gud som delar ut eller uppenbara kunskap. Och vi har alla fått Guds kunskap när vi har förstått vem Jesus Kristus är. Då har vi fått lära känna Gud. Så där finns det ett annat innehåll i det judiska begreppet kunskap. På hebreiska heter det yada. Och yada är alltså inte bara kunskap, utan det är att lära känna Gud. Jag brukar, ni har hört mig säga det förut, men det här ordet yada, det finns redan i skapelseberättelsen, där det står att mannen lärde känna sin hustru. Och det är ju den sexuella, intima relationen. Det har alltså med kärleken att göra. Så när man lär känna någon, så är det något intimt. Det har att göra med gemenskap. Det är inte rationell kunskap, att jag vet mycket om min hustru, utan det är en annan typ av gemenskap. Då är vi nära den bibliska kunskapen. Det finns ju många ställen, både i Gamla testamentet och Nya testamentet, där det här blir väldigt tydligt. Därför att förhållandet mellan Israels Gud och Israel är ju det att Israels Gud har ingått förbund med Israels folk. Det förbundet är att liknas vid ett äktenskapsförbund. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Det är kunskap i biblisk mening. Att man är förenad. Den är så ömsesidig, går åt båda hållen. Man lär känna varandra. Profeten Hosea i 4:e kapitlet beklagar sig över att det finns ingen gudskunskap i landet. Och där går han till rätta med prästerna. Och jag skulle kunna tänka mig att han skulle gjort på samma sätt i vår tid. Alltså att människor inte har lärt känna Gud, det beror ju på att de som skulle förmedla den kunskapen inte har gjort det. Det är alltså de som är de åtalade snarare än folket, eller folk i allmänhet. Han talar ganska regelbundet i kapitel 4 och även kapitel 6, om jag minns rätt, i Hosea, om att det saknas Guds kunskap. Jesus själv säger i Johannes evangeliets 17:e kapitel och 3:e vers. Detta är evigt liv, att de lärt känna dig, den enda sanne guden och den du har sänt. Det är Guds kunskap. Så det här blir Paulus bidrag, det första bidraget han ger. Ja, vi har alla kunskap, men vad är det för sorts kunskap ni har? Så säger han det också i vers 1 som ni ser. Det har jag ju redan gjort tydligt här nu då. Kunskapen upplåser och kärleken uppbygger. Det finns alltså en åtskillnad mellan kunskapen och kärleken. Nu finns ju inte det i det bibliska perspektivet. För som jag sa, det är ju detsamma. Att älska Gud, ha kunskap om Gud. Att ha kunskap om varandra är att också ha gemenskap och kärlek till varandra. Det är det bibliska perspektivet. Men det är inte det hedniska perspektivet. Det är inte vad korintierna var uppväxta med. För de skiljer mellan kunskapen och kärleken. Och då tar Paulus fasta på det också. Han säger det finns alltså en kunskap som är skild från kärlek. Men han har ett stort frågetecken. Och så för han in då det bibliska perspektivet. Han säger ju i vers 2. Om någon tror sig ha kunskap, Alltså på grekiskt vis. Intellektuell kunskap. Om någon tror sig ha kunskap, så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud, alltså har kunskap om Gud, då är han känd av honom. Då är han älskad av Gud. För kärleken går åt båda hållen. Om du lär känna Gud genom Jesus Kristus, då har det motsatta också förverkligats. Gud har lärt känna dig. För det går åt båda hållen. Så det betyder att lära känna Gud är att bli upptagen i hans gemenskap. Och det här är det första som Paulus säger. Kärleken uppbygger. Jag blir känd utav Gud. Jag har, om du tittar i första Korintherbrevets 13:e kapitel. Alltså det som kallas för kärlekens lov. Så ser du där i vers 12. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Alltså jag hoppas ni ser vad som står, va? Nu har jag bara kunskap om Gud till en del. Men då ska jag få kunskap på ett fullkomligt sätt. Liksom han känner mig fullkomligt. Har kunskap om mig fullkomligt. Så den versen illustrerar väldigt fint det som jag pratar om. 14:e kapitlet, vers 38. Men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. Ja, vi kommer ju tillbaka till de här verserna, men där har du samma ömsesidiga relation. Om jag inte erkänner Guds bud, Herrens ord, då kan han inte heller erkänna mig. För då, om jag inte har kunskap om Herren, så inte han kunskap om mig. Om jag inte erkänner honom, så erkänner inte han mig. Det är en relation mellan Gud och mig. Det är därför det här med att både höra och göra, att vandra i lydnaden, är så viktig. Så att vi inte blockerar vår relation till Gud. Det finns en sak till som jag skulle vilja att ni lägger märke till där i den andra versen. Det står kärleken uppbygger. Då är det som så att ordet uppbygger här, det heter ju på grekiska ett ord som vi har haft med flera gånger tidigare också. Det heter oikodomeo. Oikodomeo, verbet att uppbygga, har att göra med oikos. Oikos är ju hus eller hushåll. När man bygger ett hus, då oikodomeo man oikos, då bygger man ett hus. Man kan också i bildlig mening oikodomeo bygga ett hushåll, alltså en gemenskap. Då används det här ordet oikodomeo. Och Collins menar, och jag tror att han har alldeles rätt i det, att ordet oikodomeo är nära förknippat med att bygga församling. Det är alltså ett eklesiologiskt ord. Det är ett ord som är förknippat med ett församlingsbygge. Så när han säger här att kärleken uppbygger, så är det alltså underförstått kärleken uppbygger församlingen. Kärleken uppbygger gemenskapen. Kunskapen och detta med att du har sett det här och du ska ha din rätt och så vidare, den drar i tu. Men kärleken, den oikodomeo, det vill säga den bygger upp gemenskapen, församlingen. Du har det ordet också i 10:e kapitlet. Men titta, där kommer det tillbaka i vers 23. Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet men allt bygger inte upp. Om oikodomeo är ett eklesiologiskt ord, så handlar det alltså om bygger upp gemenskapen. Allt är tillåtet individualistiskt, men allt främjar inte gemenskapen. Så kan man läsa det. Vare sig med Gud kanske eller med andra människor. 14:e kapitlet, där finns det också som jag tycker är ganska tydligt. Där handlar det om tungomålstalandet. Ni ser det i 14 versen, alltså 14:14. Om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Och vers 17, du gör rätt i att tacka Gud, tala i tungor, men den andra blir inte uppbyggd. Och det är därför han vill att det ska vara till uttydning, så det blir till välsignelse för de andra, så att människor kan säga sitt amen. Så tungomålstalandet är ju inte rätt eller fel, utan frågan är vilken sorts effekt får det i gemenskapen? Hjälper det till att bygga upp gemenskapen? För det är det som är vägledande. Kärleken är nämligen sådan. Den vägleder oss i djupare gemenskap med Herren och med varandra. Så det paradoxala är det, oj det var väldigt vad klockan går. Så det paradoxala är det att här finns det de som har kunskap, kanske mycket kunskap. Och då har de det problemet, och frågan är om inte det problemet finns i vår tid också. Ju mer kunskap man har i Bibeln till exempel, desto andligare blir man i människors ögon. Det är ingen logisk slutsats. Det är inte så att ju mer man kan i Bibeln, desto andligare är man. Det är alltså inte så. Men ju mer du älskar Gud och dina medmänniskor, desto andligare är du. Ju mer Guds ande är verksam, desto andligare är du. Det kan vara viktigt att ha den distinktionen också i vår tid. Nu läser jag vers 4 till och med 6. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en gud. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden, det finns också många gudar och många herrar, så har vi bara en gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är. Och en Herre Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Alltså Paulus skriver, om det skulle finnas, han har fortfarande inte kommit in på det här med huruvida man får äta avgudakött eller inte. Utan han har tagit den med kunskapen och kärleken nu. Nu tar han nästa sak, nu tar han detta med avgudar. Om det skulle finnas så kallade gudar, så finns det ändå bara en gud. Nu är det lite oklart vad som menas med så kallade gudar. Men det står ju också många gudar i himlen och på jorden och många herrar. Så att det är lite olika varianter. Gudar här, eller avgudar som det står, heter på grekiska eidolon. Eller på engelska idol, eller på svenska idol. En idol är alltså en avgud. Det är något där man håller, men det är en förebild. Det är någon man ser upp till vid sidan om Gud, som till och med tävlar med Gud själv. Och det är det ordet som används här på grekiska, och det väl, kan väl vara en bra översättning då att det står avgud. Men vilka är de här nu då? I första hand så är det förmodligen alla de här avgudatemplen som jag talade om. Jag har sagt det flera gånger att det fanns många avgudatempel. Hur många vet jag inte, men jag kan räkna upp några. Kronos, Poseidon, Afrodite, Artemis, Isis, Dionysus, Apollos, Hermes, Zeus. Och går säkert att räkna upp flera. Man har alla var sina tempel. Och människor gick till de här templen. Och där hade man sina fester. Man kunde inte kanske ha dem hemma av olika skäl. Eller det var större matsalar och det var, man kunde vara flera samlade. Och maten var ju på platsen där också. Sen så står det här om gudarna i himlen. Och då kan det vara så att, åtminstone i den hedniska världen, att där har man solen, månen, stjärnorna förstås, planeterna, elden, havet, vinden. Det är andliga krafter i det här samhället, i den här kulturen. Och det är andliga krafter som man måste ta hänsyn till. Som man måste offra till. Som man måste ta hänsyn till, bejaka på olika sätt. Jag tror att den här typen av gudar i himlen och på jorden är på väg tillbaka med stormsteg. Kanske inte så mycket i intellektuell mening som just på hjärteplanet. Att man förhåller sig till krafterna. De judekristna, de hade ju bekymret, om man får uttrycka det så, med sin relation till Toran och alla buden, vad man skulle göra och inte göra. De hedna kristna hade ju inte den relationen, men de hade relationen till makterna. Alltså de makterna i himlen och makterna på jorden. Ja, och så de här avgudatemplen då förstås. Det tredje som man skulle kunna tänka sig utgör de här så kallade avgudarna, det står många herrar. Då är det ju så att Julius Caesar, redan han, och ännu tydligare kommer till Augustus, han som var när under kejsar Augustus regering utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Denne kejsar Augustus utropade sig själv som Gud. Och det låg i förlängningen utav att när romarriket var upprättat så skulle det ju det hållas samman. Och det hölls samman med ett fantastiskt nätverk utav vägar. Det hölls samman genom Pax Romana, genom den stora världsfreden. Det hölls samman i kejsarens gestalt. Och därför så fick alla relatera till kejsaren. Och i förlängningen så hälsade man ju med orden kejsaren är herren. Och ännu mer i förlängningen så uttalades det också att Augustus var en gud helt enkelt. Personifierade den romerska rikets gud. Och för att inte tala om de kejsarna som kommer senare efter Paulus, där är det ju ännu tydligare. Där är det ju ren kejsarkult. Men hur det nu än är med det här så säger Paulus att det finns bara en gud. Och då är det som så att i den judiska trosbekännelsen så är det här väldigt viktigt. Det är ju helt avgörande. Det är ju Israels gud. Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en, echad på hebreiska, som är räkneordet en. Men som också kan betyda en i meningen enastående, unik, upphöjd, ensam majestät. Och du ska älska Herren, det är den guden som har ingått förbund med oss. Och du ska älska honom av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Det är den judiska, det är själva kärnan i förbundet. Och det är den själva kärnan genom hela Israels historia. Och skulle jag vilja säga själva kärnan också för oss. Den enda Gud Fader som han skriver och Herren Jesus Kristus är ju uppenbarad i Herren Jesus Kristus. Jesus är sann Gud och sann människa. Den här enda Guden, Fadern, är ju också skaparen av himmel och jord. Så det är Gud som har skapat havet, vinden, krafterna och så vidare. Stjärnorna, månen, solen, allt det där är Guds skapelse. Och därför så vänder sig Paulus till exempel i Romarbrevet, vill jag minnas första kapitlet redan, där han går till rätta med hedna kristna eller hedningar som dyrkar det skapade istället för att dyrka skaparen. Som blir så fascinerad av det materiella. Och om det inte är krafterna och makterna i andlig mening, religiös mening, så kan det ju vara ren materialism som det är i vår tid. Som, eller idoler, för att knyta an till det. Men Gud är över allt detta. Gud är skaparen. Det finns flera stycken bibelställningar, jag tror inte vi tar oss till att slå upp det, men Psaltaren 136 och Psaltaren 147, för att bara nämna ett par, som handlar om hur hela skapelsen, månen och stjärnorna böjer sig inför Gud och lovsjunger den enda guden. Om det finns några avgudar i himlen och på jorden och herrar, alltså det spelar då plötsligt inte någon roll. Därför vår kallelse är högre än att gå till de här avgudarna, till de här makterna. Och nu märker ni vart Paulus är på väg. Han är på väg på så sätt att han får oss att flytta blicken ifrån avgudakött och templet si och templet så. Istället för att flytta vi blicken till den enda guden som är upphöjd över allting. Och vi måste se på honom och vi har ett kärleksförhållande till honom. Nu har vi kommit dit. Det är hans retorik, det är hans logik, det är hans framställning av det hela. I relation till den ende så vet vi ju att det inte finns någon avgud i världen. Alltså ingen avgud värd namnet, ingen avgud värd att vända sig till. Det finns bara en Gud. Och denne Gud är då mera än Gud i vers 6. Han är Gud fadern. Och då vill jag bara säga det att Gud är fadern redan i Gamla testamentet. Det är alltså inte så som man ibland kan höra. Att Jesus var väldigt radikal och att Jesus började kalla Gud för sin far. För det hade man gjort i Gamla testamentet också. Titta till exempel i 5 Mosebok 32. Då är vi så långt tillbaka vi kan komma i skrifterna. För Moseböckerna skrev sig först. De är de äldsta. 5 Mosebok 32, vers 6. Är det så du lönar Herren, du dåraktiga och ovisa folk? Är han då ej din fader som skapade dig? Han som danade och formade dig? Vi kan bläddra fram till Andra Samuelsboken 7:14. Jag har flera ställen här i kompendiet sen, men vi hinner inte slå upp allting. Behöver inte slå upp allting heller. Andra Samuelsboken 7:14. Det handlar alltså om, det är Guds löften till kung David. Och där får han då veta att han ska bygga ett hus, ett tempel alltså. Och där ska Herren fästa sitt namn, och så kommer det i vers 14. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och så talas det om människors barn. Människors barn har vi ju, det uttrycket känner vi igen från många bibelställen. Se också på Jesaja 63. Så har vi fått ifrån både från lagen och profeterna och skrifterna. Jesaja 63. Vers 16. Du är ju vår fader. I vers 15. Skåda ner från himlen. Se till oss från din heliga och härliga boning. Och så vers 16. Var är nu din nitälskan, din väldiga kraft, ditt hjärtas medkänsla och din barmhärtighet? Du är ju vår fader. Och slutar så också i vers 16. Men du, Herre, är vår fader, vår återlösare, av evighet är ditt namn. Så ni ser, den här innerligheten finns i själva centrum i det vi kallar för Gamla testamentet också. Nu far tiden iväg, men då vill jag bara säga så här avslutningsvis, att Paulus skriver sällan bara fadern, utan skriver i regel fadern och Herren Jesus Kristus. Och om du tittar nu avslutningsvis då på den 6:e versen, så tror man att den 6:e versen egentligen är texten ifrån en hymn. Alltså någonting som man sjöng i gudstjänsten. Då är hymnen består i sådana fall av två rader. Första raden, en Gud, fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är. Rad 2. En Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Och i senare skrifter, inte här och inte i Nya Testamentet, men skrifter, andra skrifter som kommer senare, kristna skrifter, så står det också ett tillägg, en tredje strof. Och en helig ande i vilken allt finns och i vilken vi finns till. Faderns, sonen och anden. Här är faderns son. Det är inte uppställt här som om det vore en hymn. Då skulle det ha stått med indraget i marginalen och varit kursiverad stil och så. Men man skulle kunna tänka sig att en översättning faktiskt såg ut så. Då får man en känsla av att det här är ett poem, det här är en dikt, det här är en hymn. Det här är någonting man sjöng. Det är alltså en tidig kristen bekännelse. Treenigheten. Treenigheten är ju inte stadfästad så att säga som någon dogm. Det skedde ju långt senare, men det finns där i skriften. Och det finns där i traditionen, både den judiska och den kristna. Inte den judiska traditionen, men i den kristna traditionen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det här är en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Presentatör och tekniker är jag, Ulf Gustafsson. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Härefter kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.